Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Då börjar vi stort sett bara.
Hej och välkomna till Nörden Jad, jag som är nörden Fabian Nordlander.
Och det är jag som är Viktor Engberg.
Det här är podcasten samarbete med Acast. Vi pratar nörden, nördkultur, sexbildande syfte. Jag försöker bilda Viktor i saker han tycker om men inte vet så mycket om.
Och som vanligt så är det inte så vi ska göra idag.
Nej, jag tror, nu har vi tröttat ut folk på att prata om hur vi inte följer våra egen premisser. Men det är sannoliken så för dig nu som droppar in och vill ha lite Rings of Power-snack. Att det här är något speciellt. Och nu är det ännu mer speciellt, för det är säsongsfinal av Rings of Power, så att nu är det riktigt off our game.
Det här är alltså ett avsnitt där vi ska summera och wrappa upp hela första säsongen av Amazons storsatsning, som enligt lite olika källor kostar piss mycket pengar. Så här, nu har vi sett första säsongen, och vi har precis sett klart första säsongen, så att ni som kollar lyssnar i framtiden.
Hej framtiden.
Ja, ni vet ju hur det här blev, att de har ju ett halvår kvar innan de lägger ner alltihop eftersom Amazon går i konkurs efter alla skandaler. Så att det här är innan det, så att vi vet ju inte om att det har hänt än. Nej, men så här, vi ska försöka få vårt huvud kring det, också ett anglifierat uttryck som inte funkar på svenska, och bara så här, vad är det egentligen vi har sett nu? Är det bra? Är det dåligt? Är det kul? Är det tråkigt? Är det liksom överambitiöst? Hade skäggiga snubbarna i källan rätt? Hade de inte det? Du vet, det är bara
behöver
de
vi testosteron?
De här första grejerna ska vi helt enkelt referens till vårt första avsnitt om Rings of Power. Nej, vårt andra avsnitt om Rings of Power. Så här, vi kommer prata lite grann om själva vad vi tyckte om säsongen. Jämför med andra säsonger, du vet, bara snacka om det, vad vi tyckte om det. Och sen så har vi fått in jättemycket frågor och åsikter från er kära lyssnare, så att vi tänker att vi avslutar helt enkelt med dem. Så min första fråga till dig nu, Fabian, helt plötsligt så tog jag över här, jag ber om ursäkt, men min första fråga eftersom jag är igång, min första fråga till dig, Fabian: Rings of Power, nästan 700 miljoner dollar i budget, 7 miljarder kronor, nu har du sett den.
Ja, det är ju liksom ett mindre lands BNP än en gång som vi diskuterar här. Nej, men så här, och för att då klargöra för dig så kanske inte har orkat lyssna igenom våra tidigare avsnitt kring det här. Mitt ställningstagande initialt var: jag vet ingenting. Det finns skäggiga snubbar i källare som har hatat det här sedan innan ett ord sattes på papper, och sen finns det de på andra sidan som kommer hylla det här oavsett vad. Och jag gick in någonstans och bara: det här är på ett sätt rätt skönt. Jag kommer behöva bilda min egen uppfattning. Jag kommer bara kasta det där åt sidan och försöka titta på det här som en serie i Tolkien-världen. That's it. Jag är ett allmänt, generellt Sagan om ringen-fan. Det är min Tolkien-kunskap sträcker sig inte längre än YouTube. Men jag var taggad ändå. För vi pratar ofta i den här podcasten om vad som är... Vad är en franchise, vad är inte en franchise? Kul side note där, att det här sa vi på Instagram också, men att Colin Trevorrow gick ut och sa att Jurassic Park är ingen franchise.
Just Colin Trevorrow sa det också.
Precis, inget av det här borde ha gjorts. Det borde inte varit några fler uppföljare. Och ja, det är ju ödmjukt av honom att säga det. Så att, men Men Sagan om ringen är, och det här skulle jag absolut inte tolken hålla med om, men det är en franchise. Det är en rik värld med tusentals år av historia, och du kan verkligen gräva på djupet, allt ifrån ett löv till karaktärer, gudar, vad det nu är. Det finns så mycket rikedom där, likt i de djupaste katakomberna av Kassadom. Det finns så mycket att hitta här, och det har gjort mig taggad. Och jag tänkte initialt, trots att vi inte har rättigheterna till Silmarillion och allting runt omkring trilogin och Hobbit, så är det här rätt väg att gå. Vi ska, det är här vi ska röra oss någonstans. Second Age, vi ska inte se liksom the origins av Aragorn eller Gandalf. Nu får vi se vad det är faktiskt.
Spoilers by the way.
Ja just det ska vi flagga för nu, att det är full frontal spoilers på det här avsnittet.
Full frontal Gandalf, googla inte det tack.
Nej, absolut inte. Har vi ju nästan fått, hur som helst. Så det var jag gick in med här. Och sen under säsongens gång här har jag ändå varit så här hyfsat positiv. Under de avsnitten vi har pratat om, det jag ändå tyckt att så här, absolut, dialogen är ibland väldigt weird, och jag ser manusfattar fallgropar deluxe, och så det inte, har inte varit perfekt alls, men jag ändå tyckt att så här, det finns potential här. De gör inte bort sig helt, och vad vi framförallt konstaterade och som var en viktig poäng var att de verkade veta vad de snackar om rent lore-mässigt. Vi kommer för sig till några grejer som verkar lite weird, men i det stora hela, de verkar inte vara helt dum huvudet när det kommer till tolken. Det är inte som att de bara glänste igenom trilogin och bara, ja men vi har det här. Utan de drar verkligen liksom ganska hardcore referenser, deep cuts, och det känns som så här, ja men de här har lite koll i alla fall. Så vändpunkten för mig var lite så där. Jag hade ändå lite den här känslan av att säga, nej men fan, det finns någonting mer här. Det är någonting de ska liksom komma med här. Det har varit lite segt absolut, men vi kommer komma till någonting liksom större. Och så skickar du mig en bild, en screenshot från, jag kommer inte ihåg vad det ser, men det är i alla fall en folksamling. Jo, på Numenor någonstans. Det är väl när Karl Marx håller tal där liksom. Och du säger så här, och du bara skickar mig bilden blankt. Och det man ser, eller så den här screenshoten, någon har ringat in människor i folkhavet. Och det jag ser då är typ tre skäggiga snubbar som ser typ exakt likadana ut. Och så jag messar tillbaka till dig och bara, åh, är det de blå trollkarlarna? Och du bara, nej, alltså de har bara klippt in samma människor för att fylla ut folk. Och det var lite där jag bara, okej, nej men nu packar jag ihop faktiskt. Jag har gett den här serien så mycket välvilja nu. Att jag liksom projicerar nu så mycket på den här. Och den vill ge mig så lite tillbaka. Och särskilt nu när det kommer till de här sista avsnitten har jag känt att det har varit så jävla segt. Den har försökt dra igång oss på massa saker och sen backar den. Bra exempel är då liksom när de ska ge sig av från Numenor. De typ startar tre gånger känns det som, och vi kommer ingen vart. Och det känns som serien hela tiden bara har, de vet att de har en beställning på så här många episoder, de har absolut inte tillräckligt med story för att fylla ut, så därför drar de till tolkningen referens. Det är för lite smör på för mycket bröd. Och det är lite där jag känner nu att vi är, och sen har den tagit väldigt konstiga kliv rent lore-mässigt som, och det känns weird för mig att säga det som inte är någon Tolkien scholar, utan jag kollar på YouTube-videor och jag ska nu ställa mig och bara, nej det där är faktiskt inte enligt Bibeln, men jag har fan ingen koll egentligen, men jag förlitar mig på vad Tolkien-människorna säger. Och faktiskt för att vara lite intellektuellt ärlig här, jag har pratat väldigt mycket om, som i serietidningsdör, att jag tycker det är väldigt viktigt att ha respekt för förlagarna, för att inte bara om någon tom slags vad ska man säga, förpliktelse till det, utan faktiskt att jag tror det ligger någonting i att i det initiala, i livmodern som är liksom grunden av ett material, att det finns en DNA där som är väldigt viktigt att haka sig fast i, för det är det som gör världen rikare, och när du börjar kliva ifrån det så börjar du stå på allt mer liksom skakigare mark, aka kolla de sista säsongerna på Game of Thrones. Och det är lite där jag på något vis har nu. Jag känner att jag liksom, jag har proppat upp den här nu liksom, pojkvän bara, nej mamma och pappa, han är snäll egentligen. Jag vet att liksom, han svär åt mig och ger mig liksom, väldigt onda blickar när jag säger fel. Men innerst inne är han en väldigt gullig kille. Men nu måste jag på något vis komma ut här på andra sidan efter det här förhållandet och säga, bara, nej, det här kanske inte är så bra kille trots allt. Jag drar så många metaforer nu, by the way. Ingenting håller vatten. Kort och gott, jag känner mig lite sviken av sista delen. Jag känner att det här var en otroligt seg serie som på något vis lovade väldigt mycket och gav väldigt lite tillbaka och la så mycket av sin vikt på att det här är Sagan om ringen och tappade karaktär och story i och med det. Så jag pausar där och kastar tillbaka frågan på dig, för att jag är på metafor overload.
Bra fråga. Så här. Det finns flera olika tankar att hålla i huvudet såklart samtidigt. Jag bryr mig inte så mycket. Jag gillar Sagan om ringen jättemycket. Jag har, för er som inte vet om, såklart min vigselring är The One Ring. Det är en exakt replika av The One Ring. Efter att jag gick in till Guldsmed och sa, med en replika från New Line Cinema, och sa, hej, jag vill ha en sån här, tack. Så att den är liksom smidd. Hur som helst. Nej, men så här. Jag bryr mig inte så mycket om Lauren ursprungligen. Och jag tror att du har liksom knallat ner i det här liksom rabbit holet som är nu liksom att nej, de blåa trollkarlen måste vara, för de andra kommer inte för den tredje åldern. Men det är skitsamma, vad betyder det? Vad betyder det egentligen? Och där har jag sett några olika takes. Jag har inte kollat jättemycket videos, så jag har bara liksom fått lite så här det som folk har varit de resonemangen som har funkat bäst, där de ifrågasätter till exempel, nu vet vi inte om det är Gandalf, men det är många som säger så här, det borde inte vara Gandalf. Så här, ja, men varför inte det? Nej, för han kommer till göra det. Nej, men alltså de är skickade dit för att liksom, när Last Alliance har brustit så ska Istar komma. Alltså de är liksom en konsekvens av The Last Alliance. Och då är det liksom ett politiskt, en politisk situation som gör att att de skickas till Middle-earth. Som jag har förstått det rätt. Det finns hela den här grejen med Karl Marx där, när han pratar om att, eller det sista som sker när kungen är död eller håller på att dö, så säger ju han att ja, men vi ska göra ett stort mausoleum liksom, vi ska göra en förevigande med sten. Och där har du ju hela Numenors fall, det som vi vet kommer ske, det är ju på grund av att de var så rädda för döden. Då blev ju bara mer och mer och fräckade liksom stora skulpturer och statyer, de hyllade liksom de döda mer än de levande, om man säger så på något sätt, för att det var så viktigt att man skulle bli odödlig. Och det kommer ju sluta med att de utmanar ödet lite grann och försöker bli odödliga, och då kommer de att dränkas, vilket man ser en foreshadowing i här. Och menar, det vet man ju, och de grejerna tycker jag ändå så här, ja, men det gjorde de rätt, alltså, för de hintar om det. Det sista man ser i den här serien är ju att han säger det, och liksom de peggar upp för den. Så det är de större liksom lore-grejerna. Men andra grejer, så här, ja, men till exempel att, ja, nu kommer jag inte på någon bra grej, ja, men Harfoots borde inte vara här, men skitsamma, vad fan spelar det för roll? Alltså, det är liksom en sån sak, tycker jag. Och de har tryckt ihop, det borde egentligen vara om 300 år, ja, men det är skitsamma, för det har ingenting med saken att göra, det är bara att det står på ett papper någonstans. Berätta en bra story istället. Och där, det är där i så fall jag tycker mer att det har brustit, för jag tycker inte att det är så bra berättat. Och det är så här, utifrån premissen, du har, alltså tyvärr så har den det till last. Det är världens dyraste serie. De har som liksom, vi alla sitter där och vet, bara, men visa oss då, liksom. Och de ger oss ingenting. Visst, de visar liksom schyssta, de ser så här, jättemycket praktiska effekter, så då fucking, de är där, liksom. Det här är inte green screen, det där är faktiskt on location, och springer över det här fältet med den här hästen, liksom. Det är skitsnyggt. Men det ger mig ingenting, för jag bryr mig inte om någon av de här karaktärerna. Hade det liksom bara omställts om, jo, Dorin bryr mig om, alltså hela den liksom, den aspekten av, där är jag all aboard liksom. Men i övrigt, i karaktärsmässigt, så är jag så ganska ointresserad, så därför sitter man bara och väntar på liksom, ja, men spräng Söderlandet nu då, liksom, bli Mordor. Och sen så här, alltså, och så tycker jag också lite så slarvigt, ja, men Isildur borta, ja, men vi vet ju att han kommer tillbaka, varför har ni inte dragit ut på det liksom? För Ellen del, om du tänker utifrån, okay, nu hoppar väldigt mycket, men karaktärsmässigt, det du försöker för åstadkomma med det är ju att Ellen del ska börja tveka, eller hur? I should never have brought that elf, är ju det han säger. Men literally avsnittet efter så sitter han ju där i skeppet och pratar med drottningen och säger bara så här, nej men jag är en av, jag visste att det liksom, det är lite Job är det väl, som testas i massa olika saker, barna dör och folk går dåligt, men han tror ändå på Gud och därför blir han liksom belönad i slutet. Och hela den monologen som han har, eller dialogen, men han, det han berättar för henne är ju det här att han alltid slutar, han slutar inte tro liksom, för att man, vad den är så kan det, ska det vara värt det på slutet. Han vet inte vilka konsekvenser kommer få, men vad den är så kommer det värt på slutet, för att det är rätt liksom. Så att han vänder ju direkt, utan någonting så har han ju vänt. Så de har inte ens utforskat det. Det är mest bara så här, vi försöker hitta på någonting. Ja, fast du hittar på det i sjunde avsnittet som får en lösning i början på åttonde avsnittet. Det är liksom, jag blir inte engagerad, och det är det jag tycker är så liksom tråkigt. Och det har inte att göra med någonting annat egentligen än att jag tycker att karaktären är lite bland.
Mm. Det är väl där vi möts på mitten någonstans. Liksom jag som kanske lägger mer vikt på lore och du som inte gör det, men där vi landar någonstans i mitten när karaktär och story räcker inte till. Och det är ju liksom, och det är ju rätt kul då. Så jag, och det här har vi pratat om tidigare, men för att följa upp på det ändå, så jag la en gång stor vikt vid lore. Det var det som höll mig kvar lite. Och det var lite där vi pratade om skillnaden mellan House of Dragon och den här serien, för att jag brydde mig inte lika mycket om George Martins värld, och jag har inte lika bra koll på den, så nu måste jag väl ge mig in där. Så jag har varit lite mer så här, men det här, jag vill och jag känner igen, och det är coola referenser och allt sånt där. Och så satt jag då med min bättre hälft då, som bara, vad fan är det här för någonting, jag fattar ingenting, och det här är så tråkigt. Hon tyckte till slut det var så pass tråkigt, hon ville inte ens kolla finalen.
Oj.
Hon sa, nej men skit, jag checkar ut, du berättar sen. Och sen berättade jag för henne, och hon bara, okej. Så hon brydde sig allt, till skillnad från House of Dragons som hon är jätteinvesterad i. Och så det är väl där i slutändan, just det här, vem är den här serien för? Och det finns faktiskt folk som gillar den här serien, så det här är inte mitt sätt att liksom skita på er åsikt och vad ni tycker. Alla har sin ingång och alla faller för någonting, men jag har lite svårt att se just nu vem författarna riktade sig till på ett brett plan. Nu, alla kan finna någonting i någonting, men på ett brett plan, världens dyraste serie någonsin, eller typ den dyraste produktionen någonsin, det måste vi också komma in på, vad fan är de pengarna någonstans?
Ja, men de har ju flugit upp hela filmteamet till någon bergstopp där för någon golden hour bild med massa hästar liksom.
Mm.
Jag menar alltså, helvete vad dyrt det ska vara.
Ja, men samtidigt känns det som så här, det är väldigt få set pieces. De liksom, man ser så här, ja, där är det sceneriet och där är liksom den delen, där den platsen. Vi rör oss inte liksom, vi har inte jättevida mer än just naturen, men den kommer ju ganska gratis.
Fast det är det. Om du tänker på det, så är de, varenda gång de är någonstans, så är det jävligt snyggt.
Alltså jag säger inte att det inte är snyggt, jag säger bara att jag inte ser pengarna. Jag ser inte den här price taggen. Till skillnad från House of Dragon, där så här, varenda avsnitt, oavsett om det är fighting scene, så bara, det där är dyrt, som du var inne på också med liksom jaktscenen eller jaktsekvensen. Jag bara undrar vad var målet? Liksom, för det är det ännu en gång liksom, när första Sagan om ringen, och nu pratar jag om filmen, böckerna är en annan grej. Det var en sån stor gamble, och det var en sån absurd fantasy pitch utanför boken. För de flesta som gick och såg den filmen hade inte läst böckerna. Du hade inte en cool hjälte i som var otroligt fager, och en prins som skulle göra den här klassiska hjälteresan, ja, det har Aragorn, men han är inte huvudrollen riktigt, utan det är den här karaktären Frodo som är weird, att det är den här grejen vi ska lägga vikt på, men det funkar för att karaktärerna satt, och Frodo satt, och liksom allting där satt först och främst, och loren föll därefter. Och det är därför du kan se de filmerna, någon som superinvesterar i tolkning, någon som inte är det, för att du liksom, du står och gråter på slutet. You bow to no one. Alltså det är liksom, det talar för karaktären. Det säger så mycket om Aragorn, det säger så mycket om vad Frodo och Hoben har gjort. Alltså det är karaktär i slutändan. Och det känns bara som de har byggt pedestaler av karaktär en gång. Liksom, Galadriel ska stå för någonting. Hon är en symbol för någonting.
Men hon blir ju bättre mot slutet dock.
Hon blir bättre. Och det, ska, ja. Och det är väl säkert inbyggt som en karaktärsförändring.
Mm.
Och att och det känns lite som serien kommenterar på det själv och kommenterar på henne att hon inte är superskön. Och that's fine. Men det är fortfarande din huvudroll. Och det måste finnas någonting där. Absolut, du behöver inte ha en likable hero, men du måste ha någon grutt av något där. Och det är lite tillbaka till kvinnor och karaktär vi har pratat om tidigare, att de har varit endimensionella tidigare. Nu är de fortfarande endimensionella, bara att det är en annan dimension. Ja, jag är all over the place. Men det höll inte vatten till slut. Och kommer jag se nästa säsong? Jag tror det. Alltså, för jag, ännu gång, jag hoppas. Hoppet är det sista som lämnar oss. Men kommer jag ge det 3 säsonger? Det vet jag inte. Alltså, jag känner ändå inte att jag har så mycket god vilja kvar för den här serien. Och jag vet inte, jag tycker det är så synd ännu gång.
Men om man... On a better note då, jag gillar hela grejen med Casa Doom, gillar jag liksom det utbytet, gillar jag väldigt mycket. Jag gillade egentligen hela tanken med Southlands, alltså den här att de har liksom, man tänker på Versailles-freden, liksom hur tyskarna blev undantryckta, de fick inte ha någon armé och alla skulle bara kolla vad de gjorde hela tiden, vilket slutade med Hitler. Det är ju samma sak som sker här i Mordor liksom. För att de gjorde fel för flera tusen år sedan, så nu har de liksom alv över huven som går och bara kollar så, hej vad viskar ni om? Hej vad viskar ni om? Liksom, fast det är så här flera tusen år efter det. Och men släpp det där någon gång liksom. Och sen slutar det med att de blir Mordor. Inte alla, såklart. Inte alla Southlings. Nej, men så här, alltså det jag tycker bara där, alltså det tycker jag var en lite cool aspekt. Jag är inte säker på att jag gillade riktigt hur de utförde det, för det kändes ganska liksom, det kändes väldigt mycket MacGuffin då, att okej, okay, så svärdet var en nyckel till att öppna dammen, så att dammen skulle åka ner i Mount Doom. Bara så här, det hade ju räckt om vi knäckade bort en av de där stenarna bara. Så hade ju liksom vattnet tvingat ner. Det var en ganska, det var sloppy writing. Och det är där jag bara återfaller till. Liksom.
Rise of Skywalker där med kniven.
Ja, men okej. Okay, fast Rise of Skywalker, nej, det är mycket bättre än Rise of Skywalker. Rise of Skywalker är direkt våldsamt dåligt.
Ja, ja, absolut. Alltså, vi är där och nosar i alla fall.
Ja, nej, knappt ens. För Rise of Skywalker är så jävla, alltså det är så dåligt så jag får panik. Över
okay, rätt båthus, fel skärgård.
Ja, rätt båthus, fel skärgård. Eller så här, inte ens rätt båthus, samma båthus, fel skärgård. Nej, men alltså så här, det tycker jag är jättedåligt. Alltså just den här grejen att ja, men det var ett svärd som skulle växa ihop, och så ser man det så här målat på sig, ja, fast du sticker i en människa där som, och så, nej, fast det var inte där, utan det var där bredvid, så fanns det ett hål, och det var så här, vem har byggt det där? Varför finns det? Alltså det blir bara så här, ja, okej, okay, skitsamma. Det är bara så här, det känns som att de har försökt komma runt någonting. Och det är exakt samma sak som den här, alltså okej, okay, får väl stoppa mig. Men som författare, precis som du sa, du har fått uppdrag, du skriver 8 avsnitt. Du vet vart du börjar, du vet vart du slutar. Och sen ska jag säga, hur kommer vi dit? Ja, men de ska ta båten över. Ja, fast vänta lite här nu, det går för fort. Vi måste hitta på någonting. Ja, men vi kör liksom en omvänd att angöra en brygga. Alltså de kan inte liksom oangöra bryggan. De kommer aldrig därifrån liksom.
Men gör något då.
Ja, men precis. De kommer inte därifrån, och sen så gör de så här en rip-off på Amatea-dådet där och liksom ska spränga den, och sen så gjorde de det, och så var han där, fast det gjorde ingenting, och så var det hade ingenting med saken att göra att Isildur var där överhuvudtaget, och vet nope. Så här, det ledde inte till någonting, utan det var bara för att det skulle ta ett avsnitt till än och komma iväg. Det var den enda anledningen liksom. Och samma, ja, nej, men och jag tycker att det är väldigt många gånger hela The Stranger arket. Varför tog det 8 avsnitt innan det där hände?
Yep. Nej, men precis.
Alltså, det ger ingenting. Det är bara så här, det är bara utdraget. Det känns bara utdraget till att de skulle vara så här, men skit i det då. Låt det arket starta mycket senare.
Mm.
Alltså, det finns jättemånga olika sätt att komma. Ja.
Det är här jag tror vi just har lite kvittot på att ha ganska oerfarna showrunners i det här. För att, alltså, att konstruera en serie är jättesvårt. Och jag har suttit i de här writers roomsen, och när man tippar över till att bara sitta och lösa problem än att bygga story, när man istället för att säga, ah, den här karaktären gör så och så, tar den dit och så liksom man, storyn får förlöpa så långt som den kan, vilket du kan i film liksom. Du har sällan en beställning på att ditt manus måste vara exakt så här många sidor. Absolut, en film kan inte vara hur långt som helst. Du har någonstans att röra dig, eller så gör du David Fincher-grejen, bara okej, det här manuset är för långt, och filmen måste prata vara så här snabbare. Kort, de får prata snabbare. Men där i alla fall oftast får storyn liksom förlöpa så som den förtjänar. Och det var en grej som Netflix var väldigt duktiga på i starten, just att så här, ett avsnitt kunde vara en halvtimme, ett avsnitt kunde vara en timme och 10 minuter, liksom story fick diktera. Och jag har liksom, jag har verkligen bråkat om såna här grejer med distributionsbolag, bland annat en grej som jag har gjort nu där jag liksom bara sagt nej, för att så här, de vill ha en beställning som är så här lång, så, men den här storyn kommer inte, det flyter inte, det är liksom okej, men då är vi överens om att vi kan inte gå vidare på det här, för att så här, det kommer inte funka. Och det känns att det är där vi är i den här serien av att så här, de hade en idé om vad de ville göra, och så började de skriva det, och så, ah, så vi ska se, och så ska vi gå hit, och sen bara, ah, fuck, vi har 3 avsnitt kvar. Mm. Okej, så hur gör vi då? Okej, men, och så börjar man lösa de här problemen. Så här, ah, men de måste dit, men för någon, vi måste sätta någonting där. Så ah, men det leder ju till det, hur gör vi det? Okej, men om vi går tillbaka där, och så, han gör så istället, och så du vet, och så bara slår man knut på sig själv. Och jag tror det är där vi är. Och det är där vi ser liksom oerfarenhet komma in lite ganska surrealt. Det är väl det jag skulle tippa på. Nej, för, och det är lite där liksom, de här sakerna som jag gillar, som du var inne på. Så här, ja, Casa Doom-storyn. Så här, ja, men det du gillar där och som jag också gillar, det är karaktärdynamiken.
Yep.
Men kollar du på den storyn, och en gång, så här, vad skickas Elrond dit för? Jo, men de ska bygga de här konstiga tornen, så han behöver hjälp av dvärgarna. Det händer som sagt off-screen.
Ja, det händer off-screen, ja, exakt. Exakt.
Och sen kommer den här Mithril-storyn liksom in i det hela. Som då också, och det var ju där jag blev lite så här, när den liksom förlöpte lite där med att säga, Mithril, det hela lövet. Som jag tänkte, så här, nu stretchar vi oss här lite, va? Är det här en lore-grejen? Och så lyssnar man på Tolkien-människor och man bara, nej, det här är jättekonstigt. Och hela Balrog-blixt-backstoryn till det var också helt befängt tydligen. Och det är där jag pratar om att så här, när du börjar rucka på de här lore-grejerna, du börjar känna att så här, någonting luktar fel här. Någonting, det här stämmer inte. Och ännu en gång där, den storyn håller inte vatten. Men absolut, jag gillade den dynamiken. Och jag gillade att hänga med Durin och Elrond mest. Absolut, men det är för att de hade så bra repertoar tillsammans. Men ännu en gång, kollar du bara utöver det och zoomar ut lite, så bara, vänta, vad fan är det här? Och jo, är det lövet som väcker Balrogen? Är det liksom, they dug too greedy, too deep? Det är väl det där. Det är väl liksom, det är en gång, det är nästan en liksom en nästan religiös faktor till det, men är det nu bara, nu är det ju snarare gjort av välvilja med Mithrilen, så det tar ju bort lite från den aspekten i storyn. Ja, du vet. Och så här,
men det är fel, det borde vara fel Balrogen då, för Durin's Bane heter ju den. Det är då de Casa Doom går åt helvete.
Ja, just det.
Så det är, det så, måste vara fel Balrog oavsett.
Om rätt de inte skärgård helt med fel Balrog.
Ja. Och det där är också, nu, det finns en förklaring till det, men visst är det så att de tar ju, om man följer Hobbit-storyn, så tar de ju tillbaka, Thorin Oakenshield tar ju tillbaka Moria, och Balin blir ju the Lord of Moria.
Mm.
Och sen sker det här som sker med Goblins, när Fellowship kommer dit.
Ja.
Men det visste ju inte, det var ju relativt nyligen. Ju. Mm. För Gimli har ju uppenbarligen varit där. Han berättar ju hur det är då, i Moria. Ju.
Precis.
Så att i det läget så måste ju vara så här, då, om Durin's Bane och hela den här dug too greedy too deep, den måste ju ha varit där under den perioden. Det är ju inte Balrogen som eldar upp alla, utan det är ju Goblins som dödar dvärgarna och Balin och allt det där.
Ja, jag kommer inte ihåg, jag kollar på de där videorna såklart, men och, jag vet inte.
Video, jag bara kollar filmen. Om man tänker på filmen Sagan om ringen. Let us pass to the minds of Moria, säger ju Gimli. My cousin Balin will give you a royal welcome. Cousin funkar inte riktigt heller, by the way, om man kollar Hobbit och vad gammal han är. Och, that's my son, Gimli! Okej, skitsamma. Nej, men, inte nu. Snart så väl. Nej, men... Nej, men, och då i alla fall så kommer de ju dit, och då verkar ju alla vara döda. Det är inte meningen. Han förväntade sig red meat right off the bone. Men Sauron säger, you fear to go into those mines. You know what they walk in the darkness. Det hela den här, they dug too deep and too greedy. Too greedy, too deep. Då väckte de i Balrogen. Men Balrogen har ju funnits där under perioden när Gimli varit där och käkat kött. För att annars, alltså det funkar ju inte. Det måste vara en helt annan tidsperiod. Så menar, om de nu väcker Balrogen här, som är flera tusen år innan innan Gimli är där och äter rött kött,
just det,
då faller ju alltihop, oavsett ju. Om det nu är det de är ute efter. Alltså, för det, vi ska också komma ihåg, det här är ju ingen prequel till Peter Jackson överhuvudtaget. Det här är ju ett annat universum. Så att de kanske bara skiter i det då. Men,
ja, och det är väl där vi kanske lite är någonstans. Det känns som de, och det är för tidigt att säga hur mycket de faktiskt skriver om. Och jag vill bara säga, så jag sätter ett bokmärke där. Vilken jävla cocktail med Balrogen. Alltså det enda vi såg av Balrogen, ja, vi såg två, men så det var ju i trailer-teaserna så var det liksom Balrogen. Det är bilden vi såg på slutet i det avsnittet. Som by the way inte gör någonting med sen. Nej. Fucking jävla besviken. Och sen ser vi, ja, vi ser den där flashbacken på Balrogen, men det var ju verkligen bara så här, vi måste ha någonting. Vi måste ha något som folk känner igen. Vi har ingen karaktär, vi har ingenting, vet ens ringen. Kasta in Balrogen. Så jävla besvikelse. Men det tar mig då till hur mycket de här kommer välja att skriva om Lauren. Så, spoiler alert, allt det där. Så Hallbrand visar ju sig vara Sauron, vilket var ganska väntat.
Jag tror att jag säger i vårt tidigare avsnitt bara att det är så jävla dåligt om det är så. Men, ja, okej. Okay.
Looks can be deceiving, som det är det första han säger. Jag var lite tveksam tills han såg smedarna på nummer och så var det det var nästan också lite sådär, det är så uppenbart. Så de måste dra en fint på. Så jag tror vi diskuterade att såhär, det är för uppenbart, så det måste vara en fint. Det var det inte. Men i då, det är så tråkigt att prata om lore, men i loren då så är ju han The Lord of Gifts, iklädd en alv, de drar en referens till det, och han hänger typ där i 300 år och smider massa saker med alverna. Nu är han ju fortfarande Hallbrand, är där i 15 minuter, hjälper dem med tre ringar och sen...
Nej, han hjälper inte. Han säger bara så här, blanda lite andra grejer också i den.
Precis, kasta in lite kanel bara och sen så liksom drar han. och sen en i Moria, så det, eller förlåt, i Mordor. Så det är också lite så här, var det här liksom den delen som en jättebig deal? Är det klart nu, eller kommer han komma tillbaka i säsong 2 ännu en gång iklädd någonting annat och vara nu The Lord of Gifts och säga, ah, kör den där Hallbrand, han var fett sämst, men lita på den här killen.
This is me, Hallbrand.
Precis, så du säger, ska vi göra det här igen då, eller är vi klara nu, är vi klara med den här delen av storyn, kommer nu Hallbrand i en annan skepnad typ gå till dvärgarna och göra samma sak och sen till människorna, och det är den storyn vi följer. Så det är nu jag undrar, är vi redan på post-säsong 4 av Game of Thrones? Det är bara, vi kastar ut boken och...
Nej, men det tror jag inte. Det vet jag inte. Men, ja, nej. Ja, vi vet ju inte det. Det är ju ingen idé att sitta och spekulera det, för ingen aning. Det är ganska relevant egentligen utifrån. De har ju låtit att det ska vara 4 säsonger till.
Ja. Yeah.
Och det som är så sjukt, det du beskriver nu så här, det låter som att du tycker att det hände för mycket, de har gått för långt. Men samtidigt så har man ju tanken, det hände ju ingenting.
Nej, men exakt, alltså det har inte hänt någonting på 5-6 avsnitt och sen händer allt.
Nej, men inte ens det, har inte hänt någonting på en säsong. Alltså kolla, vart är vi från början, vart är vi nu? Okej, det har liksom, vad är det egentligen som har setts upp? Okej, let's be fair. Har du delat upp den här storyn på 5 säsonger, så kanske det är en logisk grej. Vi sätter upp liksom alla schackpjäser står på rätt plats. Nu kan vi sätta igång. Det är första säsongen. Men jämför det med andra första säsonger. Alltså jag kollade nu, har du kollat Stranger Things förresten?
Nej, det är tyvärr skamligt nog icke.
Helvete vad bra. I fjärde säsongen, jag har missat det nu. Alla pratade om det, men jag såg den nu. Satan vad bra det är. Alltså det är liksom också så sjukt att de peak. Alltså fjärde säsongen är bäst hittills. Det är också så jävligt ett tecken på att det är liksom välgjort. Men där är ju så här, det är så skarpt, det är så bra, de liksom blandar. Jag vet att det är en helt annan lore och det är helt annat så här, men det är bara så här, hur man gör någonting rätt. Och hur man liksom så här, du går all in karaktär. Sen sker en stor story någon annanstans också, och det är liksom, det blir farligt och det är monster och allt möjligt, men det är karaktärerna allting handlar om. Och det spelar ingen roll vad du kastar på skärmen, om det är demoner från andra jordar, andra dimensioner, eller skuggmonster eller rökmonster eller whatever. allt funkar för att du bryr dig om karaktärerna. Och det är där någonstans det bara känns som att vi har bara suttit och kollat på en tavla, typ. Mm. I 8 avsnitt av det här Lord of the Rings.
Mm-hmm.
Och det ska också, by the way, så ska jag också bara säga här, stickspår. Jävligt ointressant stickspår. Jag ber om ursäkt på förhand. Jag har... Okej, jag inser ännu mer hur ointressant det är när jag säger att det är ointressant, men det är faktiskt ointressant. Så här, tipsa gärna era kompisar om oss, för att det är kul. Ni som har lyssnat med från början och tänker så här, åh, vad häftigt att lyssna på en podcast som ingen annan lyssnar på. Det är inte alls bra, för att jag har upplevt det här nu single-handedly. Jag har ju 2 stycken riktigt nörda, stay with me, men du ser väldigt skeptisk ut. Jag har 2 nördiga kollegor på jobbet som har så här, ett musikintresse som är så här, vet, det är inte ens roligt längre. Alltså, när de börjar prata så hänger man med i 15 sekunder, sen har de liksom helt spånat iväg någonstans. Jag och en kollega gjorde, alltså vi skulle vara med, vi bara gav oss fan på att vi skulle vara med en gång. Så vi lärde oss alla basister i Uriah Heep, bara för att liksom kunna i en, och så tokstyrde vi diskussionen. Uriah Heep, ett rockband från 70-talet, alla 7 basister i Uriah Heep kunde vi i ordning vilka år de var med i.
Okej, det var inte 7 basister samtidigt i det bandet?
Basister som bytte av varandra liksom.
Okay.
Så vi satt då vid lunchbordet liksom, och bara så här, nickade lite grann åt varandra, bara okej, nu kör vi. Ja, så när det stod att det var potatis och det visade sig att det var klyftpotatis, då kände jag mig lite grann som när Trevor Boulder blev utbytt mot Mark Clark som basist där 1976 i Uriah Heep. Och liksom Jocke bara, ja, jo men det... Och sen efter det, och då började jag bara fortsätta spinna vidare på den diskussionen, och de var inte ens imponerade av att vi kunde det här. Så jag kände bara så här, fan, det är så jävla, ja, vet, en sån grej. Och i alla fall, då lyckades jag överhöra, för de kan sin musik liksom. Och då lyckades jag överhöra hur då en annan kollega, Thomas då, som är väldigt insatt, han bara så här, ja men alltså, jag måste säga Kate Bush, helvete vad det är bra. Jag skulle hålla Running Up That Hill. Det är liksom topp 5 bästa låtarna som någonsin gjorts. Och jag hinner liksom snabbt skriva ner Running Up That Hill, lyssna på den, inser helvete vilken låt. Det här är i februari. Så jag liksom toklyssnar Kate Bush hela våren. Och liksom helt plötsligt, från ingenstans, börjar alla göra det. Så vad är det som händer? Då visar det sig att den var ju med i Stranger Things, 4:e avsnittet, eller 4:e säsongen. Så nu är den typ en av de mest spelade låtarna det här året, och jag känner mig helt sviken. Och jag försökte i början gå omkring och berätta,
de förtjänar när... inte den, eller?
Ja, men jag förtjänar inte heller, för jag hade ju bara överlyssnat. men det kändes bara såhär, jag ville typ bara basunera såhär, ja, den där har jag lyssnat på skitlänge, typ 1,5 månad, men och den kom ut 1986, men ändå, det var ändå liksom såhär. Och då kände jag bara så här, fy fan vad det är osympatiskt att gå omkring och tänka så, som att man sa, men jag upptäckte det här först, fast jag inte ens gjorde det. Och sen så drog jag parallellen till ingenting, och nu sitter jag ändå och pratar om det här i podden och tänker att fan, jag borde ha inte berättat att jag nu missunnar alla andra att lyssna på Kate Bush. Så tänk på det, ni som lyssnar på Nörden och jag vill tipsa era kompisar. Nu har ni verkligen slutat lyssna, för nu kommer ingen tipsa någonting. Det är coolt att dela med sig. Vart var vi här från början? Stranger Things, dålig första säsong. Jo, om du ser hela den här liksom, säsongen, om du tänker, det är det här som är Lord of the Rings. Först, vi kommer leva med det här i 2 år nu, för det kommer ju inte komma någonting upp förrän om 2 år.
Är det 2 år?
Ja, de har precis börjat spela in. Men jämför då med andra serier. Alltså om du tänker dina favoritserier liksom, eller bara om du bara namedroppar några serier. Tänk första säsongen av olika serier. Jag tänker Dexter till exempel.
Mm.
Du var ju eld och lågor efter första säsongen Dexter. Alla pratade om Dexter när den var klar. House of Cards, alla älskade. Stranger Things, alla älskade det. Alltså så. Du har liksom alla nu, Game of Thrones, för vissa ska man liksom säga, första säsongen av Game of Thrones var inte hypen kom senare. Men nej, du ser sant. Också första säsongen av House of Dragon, än så länge helt, jag tycker att det är så jävla bra. Och då så tänker man tillbaka så här, men vad är det egentligen som, varför rimmar inte det här? Vad är det som gör att vi inte känner så med den här säsongen? För man har något bra svar på det. Förstår du vad jag är ute efter?
Absolut. Jag tror bara inte jag har något bättre svar än det vi precis har liksom pratat om. Jag tror liksom som sagt, brist på karaktär och allt annat, för segt uppbyggt, inte en involverande story, lägger för mycket vikt i saker som de förväntar sig att publiken antingen redan vet eller har bagage med sig. De har förlitat sig på för mycket externa faktorer istället för att koncentrera sig på, ännu en gång, som sagt, min bättre hälft är liksom kvittot på det, liksom någon som har nästan till noll intresse eller inblick i det, såg Sagan om ringen men säkert senast för 15 år sedan, bara liksom sätt sig ner, nu ska jag se den dyraste serien någonsin, vad ska du berätta för mig? Berätta en saga för mig, snälla Gammelbjörn. Och liksom, och zonar ut helt så pass mycket att man inte vill se säsongsfinalen. Alltså det är ju där det ligger någonstans. Som sagt, när vi pratar, och det här pratade vi om i förra avsnittet, Game of Thrones hade så mycket att bevisa. Liksom, det var en förlaga som var ganska obskyr, absolut inom en viss grupp var det en jättebig deal, men i det stora hela hade ingen aning. Sagan om ringen har folk, nästan alla, även när filmerna kommer, liksom visste typ vad det var för någonting. Och tv-serier, definitivt samma sak som vi pratade om, pilotavsnitt, just att de har liksom ingenting att falla tillbaka på. Liksom, de måste bara fånga det i första avsnittet och absolut första säsongen, för att det är det enda de har för att kunna sen berätta sitt längre stora ark. De har inte råd att säga, jo men vänta, i säsong 5, pratade vi om det här, i så fall dra igen, för det är min favoritparallell, att köp aldrig en teknik baserad på en framtida uppdatering. Det är liksom, det är den grejen. Det är där vi befinner oss. Så jag ekar egentligen liksom samma svar här. Och här har vi House of Dragon som på något vis också befann sig i en liknande situation av att så här, okej, konsensus var att sista säsongen av Game of Thrones var bajs. Så pass mycket att den, alltså, minns ni Game of Thrones-hypen? Liksom, varannan gif man använde, varannan liksom rolig fras, liksom, det var, allting var kopplat, det var sån hype än en gång, alla såg på det, det var liksom den sista watercooler-serien man minns, alla pratade om avsnittet efter det hade sänts, och sen kom den där sista säsongen, eller de två sista, men framförallt det sista.
Nej, men två sista, var, jag håller inte med om, men sista,
men absolut sista. Det var liksom, det var som att någon fick liksom diarré mitt på dansgolvet. Och alla bara drog och tänkte liksom, det här kommer aldrig repa, liksom den här lokalen är förstörd. Det är liksom, det har gått in i fibrerna. Vi kommer aldrig återvända. Åh gud, metaforerna jobbar hårt idag. Ja. Det var där vi var. Och så kommer House of Dragons. Nej men vänta grabbar, vi har liksom, vi har en källarlokal här. Vi lovar att liksom
efterfest oss kommer.
Exakt. Och så kommer liksom så här några som bara säger, men det var ett bra ställe. Det var ändå rätt nice. Jag kollar in. Jag är skeptisk. Jag tror det kommer lukta skit här också, men vi går in och kollar. Och så kommer de dit och bara, men fan, det är rätt god stämning här. Det luktar inte bajs längre. Vi minns det fortfarande, men liksom, det är rätt schysst, rätt nice, musiken är bra. Men och så går de hem och så, men vet ni vad hörni, jag vet vad ni tänker kring den här lokalen, men följ med nästa vecka. Jag lovar dig att det här kommer faktiskt bli rätt bra. Okej, ja men om du säger det så gör jag det. Och så kommer det lite fler. Och sen så för varje vecka liksom, och till slut är vi liksom tillbaka. Den liksom källarlokalen är helt plötsligt vuxit och blivit världens största grej. Och på gatan mitt emot har du liksom något Stureplansliknande skitdyr liksom med neonskyltar, fan kasino, striptease av både kvinnor och män. Ja men du vet, du har allt, du har liksom, någon har splurchat enormt. Men det är 800 liksom
spänn i inträdet.
Exakt. Och det känns lite att det är skittrist och ingen vill vara där. Det är liksom, det är lite där jag känner mig. Och det är det som är så coolt med, alltså jag drog metaforen så långt som det är liksom, jag var inte ens jag landade jag helt fel. Hur som helst, House of Dragons drog med sig publik för varje vecka som gick. Och från första avsnittet jag inte hörde någonting, nu börjar jag se memesen poppa upp och liksom orolig, så här, såg du den där blicken eller såg du den där grejen, och roliga referenser och någonting går viralt när skådespelerskorna pratar om vilken drink de dricker. Negroni, by the way, bra val. Och man känner liksom så här, men det här är förtjänat. Det här är en serie som verkligen har förtjänat sin plats i det allmänna rummet. Och ödmjukt nog byggde upp sig till det genom att liksom Och det ska ju jag känna också. Det pratade vi om i något tidigare avsnitt. Jag var inte helt såld på House of Dragons de första avsnitten. Jag säger, nej men jag är nog, jag är fan på Rings of Power-sidan i det här. För att jag gillar inte karaktärerna särskilt mycket. Och lore-aspekten är jag inte investerad i alls och sånt där. Och jag kände, är det här vi vill vara? Men serien har nu liksom de senaste två definitivt liksom fångat mig. Och nu ser jag liksom fram emot nästa avsnitt. Och
som sagt, alltså åttonde, jag kan säga åttonde kvällen, då spelade de både Sarek och Timotej på dansgolvet. Alltså helvete.
Riktigt bra. Precis. Och det är liksom det att man ändå sätter sig på en bra nivå. Och lämna tillräckligt med frön för att man ska känna sig investerad. Och sen känner man att man får en payoff. Och det är det jag inte känner mig Sagan och ringen en gång. Jag trodde jag såg tre trollkarlar och du bara nej.
Det är slarv.
Det är liksom, det är dåligt. Och det var väl någonstans där det blev en sån här overlap där den ena tog över den andra. Bara så här, okej, men du förtjänade mitt förtroende. Och du bara totalt sket ner på dansgolvet.
Det som vi ska snart lämna över frågor. Det är bara det jag vill fortfarande säga är... Nu låter jag väldigt, väldigt negativ. Jag är inte så egentligen. Jag är liksom, jag tyckte att det var helt okej. Det var kanske 2,5. Alltså så här, ish. Ja, mer än godkänt, men inte riktigt. Ja, det kan jag kanske en 3 bra på vissa ställen. Men däremot så fanns det ju liksom bitar i det som jag verkligen, verkligen tyckte om. Och det pratade vi om förra gången också. Det här med orkerna till exempel. Designen på orkerna är 100%. Jag tycker verkligen att det är skitsnyggt. Och hela den grejen liksom med det här att de verkligen är stenhårda på att de har liksom, du ser det, detaljerna på de som går förbi i bakgrunden är det pissdyra kostymer på dem också. Och det är genomtänkt, de har de här, vet, djurhudarna och skallarna och hela den här liksom fångstgrejen när de tvingar alven och grävarna grejen. Skitsnyggt. Det ska jag verkligen säga. Men sen så kommer ju såna här grejer som man bara funderar på. Varför går solen upp så jävla fort? 2 gånger händer ju det.
Ja, just det.
Alltså, vad liksom så här, vad slarvigt. Lägg in en liten en bild bara där man liksom visar att okej, det här gick inte så fort som ni trodde. Liksom. Så jag tycker det är konstigt. Ja, nej, men det tyckte jag var jättesnyggt. Och det finns liksom rätt mycket, det finns ju stunning visuals som här och där som man verkligen tycker är skitsnygga. Men som sagt, det är ju det som gör att det räcker ju inte. Och det ska man ju säga med House of Dragons, tycker jag inte att det är, det var inte alls den typen av estetik, men det funkar ändå för att du liksom på något sätt, det är intressant. Det är jävligt roligt måste jag säga, att det är lite så här Cola Wars här emellan två stora streamingtjänster med två stora fantasy-serier. Det är ju väldigt kul att ha liksom.
Det är skitkul, jag älskar det någonstans. Det är jävligt kaxigt. Jag skulle säga HBO, för de har ju uppenbart planerat det. Alltså, för Rings of Power har ju haft en betydligt längre uppstart, så att det är ju uppenbart strategiskt. Och jag tror liksom, förut hade de ju aldrig gjort så här. De släpper ju inte 2 Star Wars-eska filmer samtidigt. Bara, nej, men då kommer, du kannibaliserar på din egen marknad. Vad håller du på med? Och det på något sätt bara liksom funkar det, och liksom bevisar att nej, men vi är fan här på täppan.
Ja, det är coolt. Det är väldigt roligt. Men vi kanske kommer få gå igenom lite grejer sen när vi ska svara på frågor också. Vad säger vi? Ska vi gå på frågor, men kanske först lite reklam?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då är vi tillbaka. Vad kul att just den där biltillverkaren ville göra reklam för oss. Fast man inte gjorde inte reklam för oss, de gjorde reklam för sig själva i... Ah, skitsamma. Okej, nu kommer det här då några åsikter och frågor och funderingar och annat saker ni har skrivit in till oss på Instagram på @nojpod, N-O-J-P-O-D. Skogish. Jag tycker det här var en av de bästa serierna jag sett. Ser så sjukt mycket fram emot kommande säsongen. Vilka är era topp tre från säsong 1 och vad ser ni fram emot med kommande säsongerna? Kul! Återigen, allt är in Beauty's and Eye of the Beholder. Kul att du såg någonting som sagt, jag tycker inte heller att det egentligen är dåligt. Det är bara att jag tycker inte att det är så här superbra heller. Och det är det som är lite kruxet. Det jag tycker var absolut bäst, alltså de bästa topp tre grejerna, ettan är orkerna. Det var, designen på dem var grymma verkligen. Och sen så skulle jag även säga så här, det avsnittet när de slåss, så att säga, det hela den liksom när de ska stå upp mot sörlänningarna där, tyckte jag var väldigt bra fram tills typ Numenor kommer, för då blir det lite väl mycket The Eagles fast på häst liksom. Ja, det är bara två saker. Ja, men och Durin och Sofia, om någon vet dynamiken där liksom, hela den grejen, det mesta med det tyckte jag var bra. Ja, det skulle vara mina topp tre.
Min topp tre, ja, men jag gillar designen, och det är väl det mycket av det här kommer ner till. Jag gillar designen på Numenor. Jag gillar hur det ser ut. Det är liksom, det känns bra. Sen, ja, Elrond som bästa karaktär. Det är svårt att hitta en trea. Alltså orkerna är också bra, men jag vet inte om det är på min liksom, om jag skulle sätta en lista. Gud vad svårt. Kassadom, I guess.
Ja. Kommande säsongen så ser man ändå liksom så här, ja, men jag vill ju ändå att de ska landa lite grann i karaktärerna och våga göra någonting liksom. Det är mest det jag skulle säga. Ja.
Nej, men jag håller med, jag liksom verkligen sett fast bra karaktärer, lär er av era misstag, var inte rädda att berätta Lauren liksom som den är skriven och liksom och omfamna det. Var inte rädda för det känns som de har varit rädda för att gestalta Sauron här. Dels för de vill ha pusselbox-aspekten med att göra en långsam reveal och gissningslek, men jag tror de också är lite nervösa att hur gestaltar man en sån person. Och det förstår jag är svårt. För det är väldigt lätt att prata om en sån här, och särskilt i mytologiska termer. Sauron var den här personen, och med en silvertunga lyckas han övertala folk, och han stannade hos alven och smedmärringar. Det är jättecoolt sådär. Men sen ska du gestalta det, och du måste verkligen få det att funka och flyta. Men att göra sig rädd för det och ta omvägar runt det tror jag gör dig själv en väldigt stor otjänst. Så att fan, bara kasta er deep dive rakt in i det och bara kör på.
Johan Edström, tycker ni serien målat in sitt hörn med The Stranger? Borde väl kronologiskt inte kunna vara Gandalf, men det är typ den trollkarlen folk känner igen, och vad är poängen med att hålla på identiteten om det inte är någon folk känner igen? Tycker ni funkar att Galadriel är helt besatt av att döda Sauron när vi vet att hon längre fram i böckerna och i filmerna knappt verkar bry sig? Det tror jag inte att de har tänkt på speciellt mycket. Hon kan ju faktiskt ändras i sin karaktär.
Och typ att ja, precis. Hon vill inte hämnas längre. Hon kommer till nu.
Ja, hon gör en Obi-Wan och liksom bara så här, låtsas som att vi inte har setts. You served my father during the Clone Wars. Visst bara löste de det genom att säga att han aldrig säger att han heter Obi-Wan, va? Att han bara kallas för Ben.
Kanske, men sen han säger väl någonting i slutet om att så här, vi måste låtsas.
Ja, exakt.
De säger att de ska typ låtsas hela sin liv.
Det är sloppy writing. Helvete vad sloppy writing det är.
Alltså den där serien, ännu en gång.
Målat in sitt hörn med Stranger. Det skulle kunna vara Sauron. Sauron kommer ju också mycket senare förvisso, men han kommer ju ändå tidigare än Gandalf. Du gör en sån grej, du gör en sån twist liksom. För som du säger, Johan, att det är ju konstigt att hålla på en reveal om det är revealen är ingen som man vet om. Alltså,
det är faktiskt en väldigt bra poäng, för att jag har också sett de här videorna och de säger så här: ja, allting pekar på Gandalf. Han säger till och med liksom, follow your nose och allt det där. Och i Star, det är för sig allmän trollkarl, men liksom, allting pekar på Gandalf. Men de är ändå så här, men det behöver inte vara Gandalf, det kan ju faktiskt bara vara en, liksom bara som en hint till att det är en trollkarl. Men lite som du kära lyssnare faktiskt där skriver, för en generella publik, varför skulle du bygga upp om det inte är det? Det är faktiskt väldigt sant. Tänk inte på det, för jag är van nästan lite på det här tåget, men jag tror jag är i det förnekelse, bara, nej, låt det inte vara Gandalf, det finns så mycket annat kort du kan.
Ja, men då blir det ju den här klassiken som i Dark Knight Rises, sista scenen. You shouldn't use your maiden name, Dick.
Nej, men exakt. Eller liksom göra, och den parallellen tänkte jag på här, kanske snarare kopplat till Sauron, men liksom när man kör alltså, my name is Khan. Fast här hade det blivit kanske mer en Blofeld, vilket hade varit smartare. Men snarare, då har du inte byggt upp för det. Så det jag menar, i Spectre så gör de My Name is Khan, fast lite mer liksom, han säger sitt namn och det gör ingen big deal av det, mer att så här, jag fattade och vi andra fattade, för den som inte först flyger över huvudet. Men här en gång har man ju byggt upp The Stranger, han heter The Stranger, det är liksom, och de kallar honom för Sauron.
Åtta avsnitt,
precis. Och det är inbyggt i kakan att vi ska spekulera vem det här är, och så säger de liksom, nej, mitt namn är Ruben och jag är också en trollkar, och alla andra bara, va, vänta. Nej, så att det är ju, fan, det är Gandalf, skit.
Ja, det är Gandalf, det är klart att det är, annars hade det inte funkat. De skulle kunna komma undan med Sauron eller Radagast också, för att folk vet om vilka de är, de namnen liksom.
Kanske, alltså Radagast, kommer folk ihåg det, alltså som inte då.
Jo, nej, men de har väl sett Hobbit. Åh, fy fan. I alla fall, Jonas Pauli, Jonas Paulsons bibelskola. Vackra miljöer, tråkiga dialoger, coola dvärgar, fula alver. Nej, den här serien behöver jag se om och den här serien behöver jag se om och se om, och jag köper den, eller om jag kan prata. Nej, den här serien behöver jag se om och se om jag köper den eller inte. Det var sånt som jag skrev. House of Dragon har fängslat mig mycket mer. Och nu ska jag dricka en till julmust och titta på Mamma Mia med frugan och barnen. Det lät väldigt bra.
Jag håller med om det andra där, men julmust är på tok för tidigt på året. Och du vet det här, Jonas.
Julmust är helt rätt.
Halloween är inte ens över än.
Har du provat Trocaderos Trocamust?
Nej, i det här
alltså en blandning av Trocadero och must. De är deras nya.
Det låter hemskt.
Är riktigt bra, Trocadero är fantastiskt också. Hashtag not sponsored. Och just det, så skrev han lite längre ner också. Just det, ringarna. Så ska de väl inte se ut, eller? Nu blev jag arg. Behöver en till julmust för att lugna ner mig.
Jag vet inte. Alltså det här är ju alvringarna. De har ingen bra koll på hur de ser ut rent officiellt.
Nej, men man ser ju dem i introt här. 3, given to the elves.
Ja, precis. Nej, det är möjligt att de inte ser likadana ut där. Galadriel ser de lite lik ut, men absolut inte exakt samma design. Men det är för att de inte har, kan ta exakt samma design. Då blir de stämd. Jaha. Nej, men jag håller med Jonas i det stora hela. Särskilt fula alver.
P. Kurti, 85. Tycker serien är bra, men känns korkat att från början har seriens kostnad som en del av marknadsföringen. Det blir per automatik att man blickar mer på tapeten här från start med en sån ansats. Håller med om. Och jag vet inte om de använder det som i marknadsföring egentligen heller, utan det var bara att de alla visste att de hade lagt så mycket pengar som var tvungna att prata om det.
Ja, det här, precis.
Come see the spectacle, liksom. Suspense.
Nej.
Alltså.
Nej, precis. Jag tror inte det var en del av liksom trailern, den dyraste serien som någonsin gjorts, utan det är ju alltså, och, men på ett sätt har du rätt. Det är ju uppenbart att någon pressagent har liksom velat pusha den grejen när Variety skriver om det. Alltså, glöm inte säga att det här är dyrast. Så att på ett, det är en indirekt marknadsföring, absolut. Så ja. Vad var frågan?
Att man börjar titta på tapeterna, man måste titta efter det dyra, så att säga.
Ja, alltså, men så är det ju. Och där har du ju faktiskt rätt. Ja. Och det är ju lite det vi nästan inledde avsnittet att prata om. Så här. Vart är pengarna? Show me the money. Så det blir ju såklart.
Jerry Springer,
och det
är ju...
Jerry Springer?
Ja, Jerry Maguire heter filmen. Jag tänkte Jerry Springer. Och då spårade det i huvudet. Förlåt. Ja,
jag stoppar dig där. Ja, nej, men absolut. Det är korrekt. Det är ju, och det är som vi alltid pratar om, liksom när du börjar kolla på tapeten så gör ju storyn inte dig en tjänst.
Vi fortsätter med Adam Sörman. Nja, det föll lite platt tyvärr. Tycker allt var så forcerat under sista avsnittet. Saurons avslöjande samt samspelet med Celebrimbor trodde jag skulle ske över flera avsnitt, inte 10 minuter.
Nej, men verkligen. Ja. Jag håller helt med. Alltså, när allt annat har varit så satans sekt ännu en gång. Och så bara kutar vi igenom det där. Det är skittrist. Och varför? Varför gör man det? Jo, men det är ju för att de vet, när vi är där så kan vi inte hålla på revealen längre. Och det enda vi bygger upp för är Sauron-revealen. Och det är så synd att man, det ska väga tyngre. Bara så att det ska vara en roligt sociala medier-grej om så här, vem är Holbrand? Men alla vet vem Holbrand är, så skit fucking samma och bara berätta en story istället.
Vad arg det låter.
Förlåt.
Hej ni glada, det bästa med serien har varit kemin mellan Elrond och Durin. Det känns som att det var en riktig vänskap mellan de karaktärerna. Om ni kunde kasta om några skådespelare i serien, vilka skulle ni då kasta om? Har kollat klart på botten på She-Hulk, kommer att säga att Marvels största lågpunkt har varit att se She-Hulk twerka. Vad anser ni i Marvels och DCs lägsta ögonblick? Kasta om. Ja.
Du har besvarat den frågan där. När She-Hulk och Megan Thee Stallion har ett twerk-montage. Förlåt, men det...
Jag har inte sett She-Hulk.
Nej, men skit i det. Faktiskt, skit i det. Och jag säger det här som en person som är ett fan av She-Hulk och var taggad på den här serien. Så. Förlåt, vad var första frågan?
Precis, bottom-up är åtminstone att de gör en hel film och sen skrotar den. För tax reasons.
Ja, de får
tillbaka Michael Keaton för att liksom och spela in en film, gör filmen, klipper den, fixar ihop den, fixar effekter, tittar på den och tänker nej, och så lägger de in en låda och bara skiter i den. Det är fan DC största botten up.
Det är
fy fan vad jag håller med om kemin mellan Elrond och Durin. Men kasta om någon, alltså jag tycker ingen, som jag sa förut, det är ingen som är direkt dålig, absolut inte. Det jag inte gillar snarare, det är att jag tycker att de känns väldigt, väldigt ospektakulära. Alltså skådisarna känns väldigt ospektakulära. Det har kommit över lite grann. Jag tycker inte att det var, jag hade inte samma problem med det längre fram. Jag tycker faktiskt att alla egentligen gör ett ganska bra jobb som är på skärmen liksom. Det är inte deras fel, det är manusets fel skulle jag säga.
När på kasta om fronten har jag inget konkret så med. Kasta om alla alver, gör dem hetare. Förlåt, men gör dem så här.
Men Gil-galad ser ju ut som en, alltså så här, utifrån vad jag, åtminstone den som halvt ser ut som en alv liksom.
Nej, jag tycker snarare... nej, han funkar inte heller. Det är för att han har långt hår och det är ingen annan, så därför funkar det. Den enda som funkar, men det är typ Galadriel och han som hänger i Southlands. För de ser liksom, än en gång, jag tycker... Alva ska typ se ut som supermodeller. Alltså då ska vara de här beingsna på en annan nivå som man inte liksom... Mm. De är någonting helt annat. Och nu tycker jag de ser ut som Hober. Eller Hobbits, det var väl nu den korrekta termen här. Särskilt när de inte har långt hår.
Kände du igen Elrond från någonting tidigare?
Den skådisen?
Ja.
Nej, inte alls. Den enda jag känner igen är Gil-galad som var Abraham Lincoln, Vampire Slayer.
Aha. Jag kände ju igen honom och kunde inte liksom riktigt placera. Men sen så bara en natt så satte jag mig upp snabbt och var bara liksom, herregud, det är ju unga Ned Stark i de här flashbacksen.
Åh, oh, och jävlar, allt bara klickade in där. Ja, jag ser. Åh, oh, shit, just det där är ju fan. Det där underbettet, det kommer inte någon...
Jag vet inte om det är underbett, det är bara käkpartiet liksom.
Ja, det kan vara mycket käkparti. Men ja, fan, ja. Ja, det är det ju. Snyggt. Bra fångat.
Ja, eller hur? Men det är också, det är lite sjukt att det är typ den enda man egentligen känner igen. Sen så vet man ju att Peter Molland är Dorin den fjärde, tredje, alltså pappan. Men han är ju så sminkad så man känner inte igen honom.
Ja, man känner inte, jag kände igen rösten, för han har ju en väldigt distinkt röst. Ja, då var jag tvungen att IMDb honom och bara, ja, bra casting.
Ja. Men ingen så här som jag som sagt skulle vilja kasta om egentligen i övrigt. Men då, som du säger, du skulle kanske redesigna alverna lite grann bara. Just det. Nej, och sen då så kommer vi vidare. Erik Pasek tycker serien hade mått bättre.
Förlåt, får jag stoppa dig där? För jag fick en tanke baserad på den förra frågan, eller när jag var inne på Sauron och reveal-grejen. För jag satt och tänkte så här, var någonstans kan man ha en sån karaktär som vi vet är skurken, men karaktärerna vet inte skurken och går lite under radarn. Så här, har jag sett det någonstans innan? Om jag bara kastar ut en fråga till dig, har du sett det någonstans? För jag har
karaktär
den i huvudet.
Som man vet är skurken, men karaktärerna vet inte att man är skurken. Första är ju typ så här, ja, men det var ju det, en omvända version av det är ju Jack Nicholson i Shining, som ska vara en everyday man och sen blir ond. Man ser första sekunden att nope, inte en chans. När man använder sig av den typen av casting, för att hos andra hållet är ju att casta Barney Stinson i Gone Girl, som vi också pratat om. Och samma sak att kasta Matt Damon i en film som har spoiler, om man säger att han är med i den. Nej, åt andra hållet. Det finns säkert jättemånga bra exempel, men ge mig det.
Jag kom bara på ett, och jag vet inte om det är ett bra exempel, men jag tycker det ändå funkar. Och det är Palpatine i prequel-trilogin.
Ja, du menar, ja just det.
Det är ju samma skådis, så liksom, för de som hade lite Star Wars knowledge, det är han. Och sen de med lite bara vakna ögon kunde se att okay, Darth Sidious och Palpatine låter likadant. Och man drog den parallellen. Men den filmen brydde sig inte riktigt om du visste det eller inte.
Nej.
Utan det var liksom hur karaktärerna upplevde det. Och det bara slog mig nu, så här, fan, det hade jag nog snarare velat se. Att vi hela tiden vet vem Sauron är. Typ. Alltså, visst, ibland byter han skepnad och vi kanske inte riktigt hundra på vad han är just då, vem man är. Vi har några hintar, men sen absolut, den där skepnaden vet vi Sauron. Det hade varit en coolare grej att se hur han arbetar och går under huden på folk. Den approachen hade ju föredragit. Och prequel-trilogin, som inte har så mycket övers, det är liksom till att vara en bra föregångare till någonting, ändå där har en formula jag skulle kunna se replikeras.
Ja, jag är med. Men då tänkte jag mer att man skulle kasta en skådis som man vet, alltså som i sitt sinne är ond, alltså så här, man ser att han är ond på något sätt, för att man har det i bagaget liksom.
Ja, absolut.
Det är också kul, by the way. Eller nej, det är inte så kul. Nej, du har inte sett det. De har ju castat, Stranger Things har ju castat en gammal klassisk 80-talsskådis i en av rollerna. Men
bara en av rollerna. I det hela casten över 80-talsidoler.
Jo. Ja, förutom David Harbour då. Men annars alla det. Nej, men däremot så är det ju men en som är väldigt 80-talig. Så här, det är ju hela fjärde säsongen är ganska mycket stannar mycket om slasher-genren. Mm. Och en liksom den kändaste är med men spelar inte en roll som det.
Är det Englund eller?
Ja. Det är svårt att gissa kanske.
Vem kan det vara som också är villig att ta vilket jobb som helst?
Ja, precis. Men han är faktiskt han är dock jävligt bra i den ska jag säga.
Eller han är en bra skådespelare egentligen alltså. Inte fått göra så mycket annat.
Eller när man ser det så är det bara så här, fan vad bra. Kul kastat. Hur som helst. Men du skulle kunna hitta en sån karaktär som alltid spelar typ ond. Alltså det är som att kasta Sean Bean i någonting där det är tänkt att han ska överleva. Det är samma sak. Det är ingen som tror på det.
Vem är vår tids Christopher Lee?
Ja, exakt. Ja, men ja, Tom Hiddleston är lite för fin på något sätt för att liksom, men där någonstans, för att han är så associerad med Loki. Men Loki är svav. Du ska ha någon som är liksom någon som alltid spelar seriemördare liksom.
Ja, men typ, någon som har som inte, nej, han hade för sig inte funkat, för han har inte alltid
Mark
spelat
Strong.
Ja, Mark Strong hade varit nice. Jag tänkte faktiskt på, som är i den andra serien, jag tror Matt Smith hade varit en bra Sauron.
Ja, men det har ju saker. Han spelar inte ond annars.
Nej, han har spelat lite, jag tror på senare år han har haft mycket skurkfacket. Han var ju i It's Morbin Time som skurk. Och sen har han gjort lite, och sen var han ju Terminator som skurk. Sen har han hamnat lite där British villain facket efter Doctor Who. Och nu, man kan väl, han är ju inte skurk i House of Dragon, men i alla fall antihjälte.
Ja, nu känns det som att han är den som typ håller på helt plötsligt.
Ja, exakt. Ja, förlåt. Fortsätt. Läs frågor i frågorna.
Nej, men jag kommer inte på något. Okej, tillbaka. Erik Pasyk. Tycker serien hade mått bättre att luta sig mindre mot Jackson-trilogin istället att göra sin egen grej? Alltså, jag har hört många som säger det, men jag tycker ändå inte liksom så här. Jag tycker inte att det är så mycket Jackson.
Nej, jag håller faktiskt med där. Alltså, nej. Precis, för det enda de typ väger sig lite mot Jackson-trilogin eller det är lite Harfoot och Stranger, om det är Gandalf. Att de känner att de måste ha hobbits och en trollkarl vi känner igen. Men utöver det så är det ju väldigt sådär, den kör ju väldigt få sådana här wink-wink, nudge-nudge saker till vi känner igen. Måste jag. Och det är ju faktiskt någonting vi måste belöna serien för lite, att de faktiskt vågar det, att inte bara i varje avsnitt kasta in en replik här. Det finns några, definitivt. Follow your nose och lite annat som är lite orelaterat.
Ska vi se här då. Adrian Delvo. Tycker allt är 5 av 5 förutom manus och dialog, tyvärr. Hur de filmat vissa scener, tydlig skillnad i scenen. Jaha, förlåt, han fortsätter. Jag kan inte läsa. Tycker allt är 5 av 5 förutom manus och dialog, tyvärr. Hur de filmat vissa scener, tydligt skillnad i scenen mellan Elendil sörjer sin son och scenen där Theoden gör detsamma i två tonen. En tydlig skillnad i nivå slash känsla. Okej, serie, men kunde ha varit så mycket mer. Undrar hur ni ser på serien jämfört med Jacksons filmer. Kommer ni hålla dem i samma universum eller separera eller som separata tolkningar? Jag ber om ursäkt, Adrian, för att jag inte kan läsa. Jag såg också den jämförelsen faktiskt, Elendils scen med Theoden. Men där ska jag också säga, Vernon Hill i den, alltså i Two Towers-scenen, den är ju skitbra istället.
Ja, jättekrossande.
Och den är ju verkligen det. I hela liksom skådespeliet, uppläggning, bara den här grejen med liksom blommorna på gravarna och liksom hur han bryter, hur han liksom försöker vara stark och visa sig, och det, liksom, det funkar inte. Och jag, som sagt, jag såg också någon som gjorde den med Elendil, att man bara så här, vad gör den? Alltså, vad är den scenen? Det är bara ett konstigt klipp därifrån, han står och tittar bort. Och det är taskigt att jämföra de två, för att det ena är en, ja, okej, de kostar det lika mycket att göra, men liksom, det är en film, men de kostar också lika mycket att göra. Det är en jävla stor skillnad i den, det håller jag med om.
Och då ska man ändå säga, hur lång tid har vi känt Theoden i när den scenen sker.
Du har ju inte sett honom i sin äkta form i 25 sekunder.
Ja, jo, men exakt. Det är liksom egentligen den första riktiga scenen med honom när han är en normal människa. Och han säljer det så jävla bra. Och du känner det, trots att du knappt känner honom. Men du förstår exakt de känslorna han går igenom. För det är så väl berättat. Och här har du en karaktär du har följt i x antal timmar nu. I flera avsnitt. Och det är bara, nej, det sitter inte.
Det är lite sjukt att du har ägnat fler timmar åt att försöka lista ut vem The Stranger är än hur många timmar du försöker lista ut vilka Rays föräldrar är. Eller lika länge i alla fall. Ja, hur som helst. Hur ser ni serien jämfört med Jacksons filmer? Kommer ni hålla med samma universum eller separata tolkningar? Jag ser det helt som separata tolkningar.
Ja, verkligen. Nej, jag ser det som helt... Det är liksom... Ja, nej. Det för mig är det The Batman och Batman v Superman. Det är liksom det är två helt olika...
Alltså, vi måste se någonting snart som vi tycker om så att vi slipper sitta bara och vara negativa. Börjar i Göteborg, skrivit här först. Mitt i avsnittet just nu så ska jag inte hänga här för länge på grund av spoilervarning. Men undrar vad som hände med den utlovade ranten om Hobbit från Victor. Nämndes i första avsnittet av Lord of the Rings. Hans senaste rant är bland de bättre klippen på YouTube. Vi suktar alla efter mer. Tack för allt. Vi hörs och ses. Hej. Ja, men den kommer. Nästa avsnitt fixar vi en riktig Hobbit. Eller hur? Visst är det?
Ja, absolut.
Ja,
och nästa avsnitt. Om ni vill ha lite försmak så rekommenderar jag att gå in på... Vi har faktiskt en YouTube-kanal. Inte så aktiv, men det finns några godbitar där. Ja. Så att där kan ni faktiskt höra en av Victor alla rantar.
Och skulle ni mot förmodan fortfarande lyssna och komma på att vänta lite här nu. Det här klippet i det här avsnittet tycker jag är lite roligt och värt att belysa. Så tipsa gärna. Har ni lyssnat om något avsnitt för ett tag sedan, tänkte fan, de där... 7 minuterna, de funkar sig för YouTube, så tipsa en om det så använder vi det för att lägga upp det. Vi gör lite best off. Han fortsätter här lite längre ner sen. Okej, hej, nu är jag klar. Jag har lite frågor som säkert är knäppa för de som läst böckerna, men vad är egentligen Saurons story? Det börjar kännas lite som Voldemort, en sån där som aldrig dör och spökar i folks huvuden. Rip Robbie, by the way. Ja, just det. Robbie Coltrane. Antar att han menar. Och hur är det med Google-sökning? Och hur är det? Google-sökningarna säger olika. Är den här serien sammankopplad med filmen eller inte? Vad fan? Är det där Gandalf? Är han väl inte ens gammal och vis senare? Han är bara nyfödd i den där kratan. Var det bästa början i Stockholm egentligen? Tack och hej. Tack och hej som ett taco då, som man sa som maten taco. Många frågor, många saker. Rip Robbie, håller med.
Jajamän.
Saurons grej att han kan ju shapeshifta och dö och återkomma i lite olika former och sådana saker. Alltså, nej, men, säga, ja, Voldemort.
Och där ska grej. Vi säga, han är ju liksom djävulsarketypen, alltså den fallna ängen, alltså, och trickster och allt sånt där. En sån karaktär har inte riktigt en, liksom ett ark eller en story, utan det är alltså The Boogeyman, det är någon i liksom bakgrunden som just är därför spökar i folks huvuden. Och det är väl så man ska liksom se honom. Och inte som en huvudkaraktär eller något sånt. Men sen kan jag förstå, för det kommer jag ihåg när jag såg första Sagan om ringen, även back in the day då, så det kändes som att det var något komplext bakom det. Han var bara ond. Han var bara liksom en ond närvaro. Men det för mig, jag vet inte, det räcker. För det som är så briljant i Sagan, det är inte så mycket vad han i sig gör eller är för karaktär, utan det är den ondskan han får ut ur andra, vilket är en väldigt alltså, tolkar man djup katolik, alltså, för honom var det väldigt viktigt just kring att ingenting är ont från start, inget föds ont, utan det kan korrumperas och bli ont, och det var väldigt viktigt för honom, och det är ju det Sauron på något sätt är fröet i oss alla, att liksom han kan ta fram det där via ringen eller någonting annat, liksom ta fram den där inre ondskan. Läste en jättelång intressant artikel om hur Tolkien verkligen hade jätteproblem med orkerna, och han förändrade deras origin hela tiden för att han kunde inte hitta en ingång där, för att det var just först var det här med att alverna som korrumperades, vilket på något sätt funkade i hans liksom katolska världssyn, men sen samtidigt gillade inte att det var alver, och så han var liksom fram och tillbaka till att det var några andra varelser, och sen det går säkert att googla sig fram till den artikeln, men det är väldigt intressant att läsa om hur Tolkien faktiskt bråkade väldigt mycket med sig själv och hans syn på ondska och hur det gestaltas.
Och det här med just det, och där så om det är en sammankoppling med filmen, det är de ju inte, de har ingenting med varandra att göra. Nej. För det är ingen som jobbade på filmerna som jobbar på det här typ.
Ja, förutom företag och sånt där, och Weta är ju väldigt involverad då.
Utifrån liksom.
Ja, nej, precis. Korrekt.
Mm. Ungefär lika lite som de har att göra med Titanic, bara för att Bernard Lee är med i båda två.
Mm-hmm.
Undrar vilken som är han sjunker ju i spoilers, Titanic sjunker ju och han är kapten, så att, fast han cross, det är lite motsägelsefullt där hur det går för de karaktärerna, hur det går för Theoden och Captain Smith, i och med att båda möter, då måste ju han ha klarat sig, med andra ord. Man klipper ju bort ganska snabbt i Titanic, så det måste ju vara, alltså Two Towers och Lord och Return of the King utspelas efter Titanic, med andra ord.
Yes, I guess. Ja.
Och så det här med Gandalf, han är inte ens gammal och vis. Ja, fast det är han ju, fast han har inte åldrat. Alltså han föds gammal, så att säga. Han kommer till Middle Earth redan i skägg. Undrar om hans skägg växer? Det är också en bra fråga.
Han måste ansa, menar du?
Om han är född, liksom, citationstecken, med jättelångt skägg. Innebär det då att om någon skulle klippa av honom skägget så skulle inte det växa ut? Så att om någon skulle pranka honom i sömnen och göra liksom en sån här, ja, men du vet, en sån här village people, polisen är village people musher liksom, då skulle inte han kunna liksom, skägget skulle inte växa ut igen.
Nej, precis, och ingen skulle någonsin ta honom seriöst igen.
Och gör det, om det nu skulle växa ut igen, Då innebär det att han måste ju verkligen klippa liksom, han måste ju ansa när det är midjelångt och liksom för att hålla det midjelångt, vilket gör att då är det ett stilistiskt val att han har sådär långt skägg. Undrar om han då har gått upp omkring i lite olika perioder, att han var punkare ett tag och liksom gjorde
mohawk-skägg.
Ja, mohawk-skägg eller liksom polisonger, raggarperioden där han åkte omkring och dunkade epa. Då måste han ju ha haft jättepolisonger liksom. Och
just det.
Har han alltid gråa kläder? Det är också bara som att han råkar ärva dem. Ja, det får vi fundera på. Bästa början i Stockholm då, snabbt.
Dålig på det. Nu vill jag ju slå slag bara för att det är en Neupod staple. För oss var det jätteinternt. Det är hamburgerprinsen i Summerberg. Ja,
och det stämmer ju inte.
Men det är inte särskilt bra att börja. Det är såhär, det är bara börjar. Om du så saknar hur, såhär, hur var det att äta hamburgare på 90-talet när du bara gick till ett burgarställe eller en restaurang som sålde burgare och pyttipanna, då är hamburgerprinsen ett ställe för dig. Men ja, jag vet. Nej, jag är fan, för ändå gilla börja, har ju ingen liksom koll på bra börjarställen som inte är, ja, men bröderna så Bastard Burger och alla de där.
Ja, flippen. Jag är jättedålig på det, framförallt nu. Alltså under en period var det liksom, ja, men det provade man Phil och Bastard och de Phil's är fortfarande ganska högt, men jag tyckte faktiskt, jag har ju bara ätit brödernas, visserligen bara ätit i Göteborg brödernas. Det tyckte jag var väldigt bra.
De har faktiskt, där kan jag faktiskt ha en åsikt, och det säger för en hamburgerkonnoissör som du, kära lyssnare, så är det här säkert liksom
två kulor vanilj, tack.
Ja, exakt. Men jag har ändå gett mig ut för att, som du då tidigare, att testa alla de här ställena nu. Och så här, vilken är de bästa att gå till av brödernas, Bastard och Flippen och Floppen och allt det där. Och jag landade på Bastard faktiskt. Brödernas har gått ner sig något enormt. De var skitbra i starten och nu har de, jag vet inte vad de har, bara sålt ut sig helt. Phil's är också bra, men inte liksom lika bra. Flippen håller en stadig nivå, men nej, det är fan. Brödernas är också mest konsekvent mellan alla ställen.
Flippen är något jag äter på.
Så jag Flippen nu, jag menar bröderna som jag sa.
Ja, nej. Men du sa Flippen på, som name droppa en av dem där, bara okay. Andra. Ja. Ademir Smanovic. Jag tycker att Rings är en bra och stabil serie hittills. Som ni sa sist, det är gjort för dem som är något insatta i alla fall. En sak som jag verkligen inte connectar med är hårfötterna. Så ointresserad. De fångar mig inte någon gång. Känns som att den här storyn hade legat lagts på i efterhand. Och vad ska den leda till? Ska de bosätta sig och bli hobbit? Exempel. Nori tar farväl i 37 minuter medan man, tycker jag, hastar igenom Isildurs död och Elendils sorg. Eller dvärgdramat som ändå tog skruv. Kanske svaga exempel, men ni fattar. Ha det fint, tack. Men Harfootsen har inte riktigt fattat sin story än i det stora hela, och framförallt då inte om det ska vara, för om det måste ju verkligen skriva någon helt originalversion då, om Gandalf, som vi nu tror att det är, ska, han gör ju ingenting i den här perioden.
Nej.
Så jag menar, vad ska det leda till?
Vad ska det leda till? Ja. Vad är Norris resa i det? Vad är hennes...
Mm.
För det här är ju liksom, det här är ju också lite så här problem storymässigt. Hon vill ut och upptäcka världen. Och hon gör det.
Ja, exakt. Ja.
Det kommer bli ett problem.
Canadian prison.
Förlåt?
Canadian prison. Family Guy. This is even harder than getting out of Canadian prison. Och så klipp till. Can I go out? Okay. ja.
Var det någon mer fråga?
Hon ville ut i världen och gick ut i världen. Ja, klart. Liksom. Steffa Andersson. Hejsan grabbar. Jag har precis bara kollat på Maktens ringar. Det är skrivande stund på avsnitt 3. Men min fråga är mer riktad mot serier i sig. Och specifikt pilotavsnitt. Ni har ju båda sett första avsnitt av Game of Thrones och Lord of the Rings. I jämförelse med andra serier som sätter upp plotten i första avsnittet. Hur står sig de två? Tack för förhand för en awesome, för ett awesome avsnitt. Ja, jag är ledsen att jag är besviken, men jag tror inte att det blir ett awesome avsnitt. Game of Thrones, som sagt, som du sa, men det är så här, vi vet att det kommer bli kallt, det är incest och det är barnamord liksom på 40 minuter. Det är all out attack, big floppy donkey dick. Och det är klart att det här var ju absolut inte det. Men däremot, jag menar, har du sett Designated Survivor?
Nej, jag försöker nu tänka, vilken fan är det?
Kiefer Sutherland.
Ja, just det. Nej, den har jag inte sett. Men jag vet att du har pratat om tidigare.
Ja, men grymt premiss. Och vi kollade, jag tror att det var bara två första säsongerna, för sen spårade det lite grann. Men där har ju så här perfekta premissen. Och det är ju sant att när kongressen sammankallas så har man alltid en person sittandes någon annanstans som ska vara designated survivor. Om alla dör så är det en person som har överlevt liksom. Och då är den, och det är ju någon som bara sitter och käkar chips och kollar på tv typ. ganska långt därifrån, och då så liksom, i den här grejen så briserar en bomb i kongressen, så alla politiker i hela USA dör, så han, Kiefer Sutherland då, blir ju presidenten liksom. Och då ska de försöka reda ut den här terrorattacken. Eller väldigt bra serie till och med. Och väldigt bra premiss. Lagom spännande. Homeland, samma sak. Jävla bra första avsnitt. På det temat. Och det också sätter ju upp hela. Du vet ju precis vad du har. Du vet, det är en massa twistar och grejer, så du vet inte vad du förväntar dig. Men du vet på ett ungefär vad som... Du blir ju väldigt sugen på att titta vidare. Och du är liksom, du förstår vad karaktären är. Du förstår vilken värld vi lever i. Det gillar jag.
Mm.
Och det tycker jag inte riktigt att de fångar det här.
Nej, och Seinfeld, jag tycker det är...
som sagt, också ett dåligt pilotavsnitt.
Ja, faktiskt. Nej, men det, och där kan man ju verkligen prata om en serie som på något sätt finner sina fötter med tiden. Men samtidigt, du måste ändå starta någonstans som är bra. Ibland kan ju till och med en kanal, som i Seinfeld-fallet, liksom, där bara en chef säger, nej, men jag tror på de här personerna och jag tror att det finns potential här, och låta det växa med tiden. Det finns ju, men då finns det ändå någonting där som får folk att vilja titta vidare. Det här är ju problemet med streamingmodellen nu, av att liksom, Amazon kan ju inte backa ut nu. De har ju investerat på tok för mycket. Den här kommer ju inte läggas ner den här säsongen. Och jag tror inte heller det finns någon befogenhet att den skulle göra det. Men ändå, man går in med man backar in helt fel i det här. Än en gång, som vi pratade om tidigare, just att, jag ska upprepa mig själv, men pilotavsnitt verkligen levde och dog på sina avsnitt. Så kolla på Mad Men, kolla på Breaking Bad, kolla på Sopranos, där det är så här, det är någon som genuint skriver, alltså, är det här det sista de gör med det här, så var det fortfarande ett jävligt bra avsnitt. Och någon har verkligen bakat in karaktär, story, men framförallt liksom en världssyn och någonting de genuint vill berätta.
Fox Force 5 också.
Vilken då?
Fox Force 5. Den la de också ner efter en pilot.
Vilken var det?
Ja, nu kommer jag inte ihåg vad de säger, men det är ju den som Uma Thurmans karaktär var med ju. Hon var ju skådis, men hon hade ju bara gjort en pilot. Hon gjorde ju ett pilot av Fox Force 5.
Jaha, okej. Okay. Ja,
och hennes karaktär skulle alltid dra ett skämt i varje avsnitt. Och skämtet är då...
Nej, är det ketchup-grejen?
Ketchup, ja. Så är det. Sahlström, vad tycker du om den sista meningen i, som The Stranger? Och har de verkligen rättigheterna till det? Jag tror att det är. Ja, men det har de ju. För Gandalf nämns ju i Sagan om ringen. Så att det är klart,
det är någonting de har rättigheterna till, så är det.
Ja, precis. Rasmus Tisitits. På ett sätt känns det som att vi har åstadkommit väldigt lite på 8 timmars äventyr. Det har liksom inte hänt så mycket ändå. Serien hade ett par ögonblick där de verkligen glimmade till och jag känner att det transporteras till Tolkiens värld igen. Och en del tillfällen som jag helt bara vill glömma. Det jag inte riktigt kan komma ifrån är hur serien hade upplevt som jag hade kommit in med noll förkunskap och bara upplevde för vad det är istället för vad det skulle kunna vara. Det som jag tycker inte svikit någon av musiken och de episka känslan. Det ska bli intressant att se hur serien kommer att ändra kurs utifrån sin publiks minst sagt spridda reaktioner. Och där har du ju lite grann, ja, det är intressant som sagt, och så en hashtag always follow your nose. nej men det håller jag med om, och musiken kunde vi faktiskt också sagt som en av de här tre bra grejerna, för det har faktiskt varit jävligt bra.
Jag tänkte på det också faktiskt, musiken håller en väldigt bra standard.
Men du har ju typ facit på det, tänkte säga, för din fru hade ju ingen backstory och hon orkade inte ens se sista avsnittet. Så att,
nej precis. Det är väl där. Men det ska bli intressant, som du är inne på där, Rasmus, med liksom, hur mycket course correction kommer vi se nu? Eller det finns väl ingen course correction, om de ska filma nu, jag vet inte vad de är i processen av, manusen är antagligen klara, så det är väl bara falla in i ledet. Men om de skulle ha lite tid, jag undrar skulle de säga nej, vi tror stenhårt på det här, det kommer vara en payoff på det, eller är det panik borta på Amazon och bara det här gick inte alls som vi hade tänkt. Jag har inte sett en enda Rings of Power meme som i alla fall gynnar dem.
Nej, inte gynnar dem. Jag har sett den här Numenor, ritningen av Numenors skepp. Har du sett den?
Nej.
Det är bara så här, ja, men det är ett skeppet vid ytan och sen så under ytan är typ så här 90 våningar med så här plats för 100 hästar, plats för utrustning för 100 hästar, plats för mat för 100 hästar och liksom så här någon jättestor motor, jetmotor som gör att de kan korsa havet på typ en dag och det.
Ja, nej, precis. Det är...
Eftersom det mesta på det skeppet måste vara under vatten uppenbarligen om de kan få med sig så pass mycket.
Snyggt.
Så mycket folk. Anton Skoglar, nu är vi slut på Rings of Power-frågor, men jag har två till bara som vi kan slänga in ändå. Anton Skoglar, tankar om Deadpool 3 med en återvändande huge jacked man som Wolverine.
I got thoughts. Det är det här, när man är av two minds med någonting. På ett sätt, jag är jättetaggad. Det här är det man någonsin vill. Man ville se de här två. Och särskilt snacka om att bygga upp någonting. Alltså deras banter på Instagram är ju en fröjd för alla. Som har liksom byggts ut och byggts upp långt utöver vad det förtjänade. Men det är fantastiskt. Och den revealen var väldigt kul. Så på ett sätt är jag jätteglad. Men på ett sätt är jag lite så här, fan, vi slutade så jävla bra med Logan. Det var en sån perfekt avslut.
Ja, men det var en liten downer. Och det är ändå 5 år sedan, Logan.
Ja, det är fan helt sjukt. Det känns fortfarande som en ny film. Så jag är verkligen lite så här, alltså, och nu är det jävligt hård press på att det här måste bli bra. För du kan ju inte liksom...
Nej, men det är ju Batman vs. Superman, liksom.
Ja, precis.
Alltså, jag menar, det är liksom, det är svinstort och det är liksom kommer att dunderhypat. Blir det här en flopp eller bara meh, då är det ju liksom tokbesvikelse från allihop.
Och nu vill jag för i helvete ha Hugh Jackman i en Wolverine-kostym.
Den kommer ju komma.
Ja, det måste komma. Annars är det inte värt något. Så jag är delad. Men mest positiv. Jag är taggad.
Men Deadpool 2 hade inte du så mycket översvara.
Nej, det var inte särskilt bra alls. Och där är lite, och det märker jag med allt med Ryan Reynolds. Det är lite som att han har hittat sin grej och han bara spelar det till döds nu. Han är verkligen en one trick pony och kör på den. Wisecracking, superironiska. Så jag gillar honom nästan bättre på Instagram och hans reklamfilmsföretag och de grejerna han gör, och Aviation Gin och allt det där. Det är typ där han passar bäst nu. Alltså, vad för bra grejer har han egentligen gjort sen Deadpool? Jag kan inte komma på något. Och alla är typ samma karaktär.
Jag har inte sett Wrexham-serien. Ja, nej, jag vet faktiskt inte.
Så, ja, jag vet inte. Men så jag hoppas på att han liksom skärper sig lite och berättar, gör en bra film. Så, ja, fortsätt.
Sista frågan går med Lukas Haap som har summerat några frågor. Ingen fråga om Rings of Power, men av DC eller Marvel. Förlåt, jag kan inte läsa. Ingen fråga om Rings of Power, men av DC och Marvel, vem tycker ni har släppt bättre content, eller det bättre contentet post Endgame? Är det bara jag som började tröttna på konceptet delade universum som längtade tillbaka till tiden då man gjorde bra standalone-filmer? Typ en från mitt jobb förstod inte riktigt Doctor Strange Multiverse of Madness eftersom man inte har Disney Plus och Multiverse of Madness är kopplad till WandaVision. Och jag hoppas på att Hugh Jackman har på sig den gul och blå dräkten i Deadpool 3.
Där har
du. Ja, men, också. Ja, men ja, det är på två vis. Det där, jag är of two minds. För att parafrasera dig, eftersom det var säkert du som kom på det uttrycket. Jag gillade Multiverse of Madness och jag gillade ju Spider-Man, just av den enkla anledningen att jag är för lättköpt liksom. Åh, jag känner igen den där karaktären från någonting tidigare. Alltså, det funkar ju jättebra för mig, tyvärr. Så att ja och nej. Jag saknar lite grann standalone-filmer, men samtidigt så när det funkar och när det görs rätt så är ju det otroligt effektivt att ta med Andrew Garfield liksom.
Mm. Ja, nej, men jag är lite, alltså på ett sätt, DC kör ju fortfarande lite på den grejen. Du kan ha Joker och The Batman och Aquaman. Alltså de har ju sitt universum och sen lite separata grejer. Så där har du ju liksom den ultimata vägen att gå. Och jag kan hålla med, och det är ju lite där liksom, har du ett jätten liksom nailat universum likt MCU som nu äger allt, så får du inte Logan.
Nej, precis.
Logan är på något sätt så här, det var värt att Marvel inte hade rättigheterna. Alltså det, att få den filmen var liksom bara en guds gåva. Så att nej, så jag är ju med dig där. Det är därför jag föredrar nästan lite nu liksom den vägen DC går, samtidigt som jag vill att han ska ha ett fungerande universum i mitten. Snälla, för guds skull, skärp er. Och sen
det
får de jättegärna
få.
Nej. Och sen får de jättegärna testa saker på sidan, samtidigt som jag inte har varit så förtjust i de grejerna de har testat på sidan.
Men så Peacemaker, den serien var väl en så här sidoverksamhet.
Den är ju i det officiella universumet. Den
jo,
är ju del
men
av...
den skadar ju ingen, så att säga. Eller?
Nej, precis. Den håller sig på ytterkanten väldigt snällt. Och... sådär. Ja. Ja, nej. Så att, och sen det bästa som produceras sen Endgame, ja, det är väl typ Spider-Man.
Ja,
sen är det inget mästerverk. Det är ju mer vad en här nostalgisk grej. Men...
ja, jag är bara så jävla imponerad av den. Att de lyckades liksom.
Så det är väl typ det. Men ja, nej, men det har inte varit jättemycket bra, ska jag ta här. Känner Marvel känns verkligen på efter She-Hulk nu och sånt, så är jag lite skraj och vad som komma skall. Men ja, nej.
Var WandaVision post Endgame, det var den väl?
Ja, det
är i så fall är den bäst ju.
Ja, just det. Ja. Där har du bra, tack. Det känns som Endgame fortfarande, som pandemiåren har lite fuckat upp ens.
Ja.
Det är som att det inte kommit någonting på ett tag. Nej, du har fan rätt.
WandaVision var svinbra.
Helt klart.
Ja. Nej, det var
shit.
Det
var alla frågor. Ja, men shit, vi klarade av det här. Nej, men vi behöver inte upprepa oss. Det här är vad vi känner. Jag hoppas ännu en gång. Jag kommer se nästa säsong. Men har vi en till säsong av sånt här, så kommer jag nog inte se mycket mer.
Ja, men så här, det är klart man kommer kolla på det, men det känns ju spontant inte som att man har tjänat på att shit, det är fredag förmiddag, jag måste se det så fort som fan. Liksom.
Nej.
Det kommer kanske inte ha den känslan om det fortsätter så här.
Nej. Nej, men... nej, precis. Till skillnad från House of Dragons, som jag nu liksom ser fram emot imorgon. Mm. Eller imorgon vår släppt, tid.
Den släpps till natt. Ja, precis.
Ja, precis. Så att, det ser jag snarare framåt. Så att, ja, nej men, ja, vi behöver inte upprepa oss något mer. Vi kommer inte lämna Tolkien-världen helt. Vi kommer ha till avsnitt som är väldigt efterfrågat.
Jag har redan sagt det.
Ja, precis. Så det är Hobbit-avsnittet. Så ja, preppa för det. Så
Jag gick in och kollade på de har ju släppt, jag vet inte om de har egentligen släppt nu. Men jag kollade betyget på avsnittet som kommer släppas idag. Nu. Mm-hmm. Det står på 9,9 at the moment.
Oj. Ja, men då är det väl lite pre-screeners till riktigt konverterade fans. Ja, det blir spännande. Men ja, vi behöver inte sparka på en död häst. Nu bommar vi igen det här. Tack så jättemycket för att ni lyssnat. Det är kul att vara lyssnad. Men kom ihåg att folk, ingenting är för nördigt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.